Den långa texten ur Markus 15 kapitel om Jesus på korset. Från första versen och en bra bit. Det börjar med Jesus inför Pilatus. Redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med det äldste och det skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom: "Är du judarnas konung?" Jesus svarade: "Du säger det själv." Och översteprästerna anklagade honom häftigt. Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du ingenting? Du hör hur mycket de anklagar dig." Men Jesus svarade inte längre, och det förvånade Pilatus. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag ska frige judarnas konung?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att begära att han istället skulle frige Barabbas. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung?" De skrek: "Korsfäst honom." Pilatus frågade dem: "Vad har han då gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom." Och då Pilatus ville göra folket till viljes, så frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde på honom en purpurmantel, flätade en törnekrona och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: "Leve judarnas konung!" Och det slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Och när det hade hånat honom så tog det av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sen förde det ut honom att korsfästas. Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade det att bära Jesu kors. Och det förde Jesus till Golgata, som betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget stod vad han var anklagad för: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ned från korset." På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärde narr av honom och sa: "Det andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropa på Elia." En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättika, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sa: "Låt oss se om Elias kommer och tar ner honom." Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han, den mannen var verkligen Guds son. Herre, vi förstår inte mycket av det här. Men vi har lärt känna lite av ditt hjärta. Vi lämnar den här stunden, vi lämnar oss själva i dina händer. Stora, obegripliga, obegripligt kärleksfulla Gud. Vi vill lämna ifrån oss de bekymmer vi kommer hit med. De sorger vi kommer hit med. De skuld vi känner och har. Tack för förlåtelsen. Tack för friheten som du ger. Amen.
Men nu ska vi läsa, och det finns text här att följa med från Jesaja 53. Och det är ju det stycke som handlar om, det är många kapitel egentligen Jesaja, men ett av dem som vi tycker väldigt mycket om och läser gång på gång som är profetia om Jesu lidande, det är just Jesaja 53. Man kallar annars den här delen Jesaja för Herrens tjänare. Salmerna, det är alltså lite poetiskt över dem, och det märker vi nog även här på svenska. Jag börjar på tredje versen. Förakta var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, de la han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträds skull och slagen för våra missgärnas skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Vilka alla vilse som får, var och en ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fast han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som förs bort för att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Föraktad var han, övergiven av människor. Han var smärtornas man. Och så plockar vi in i den här texten som vi lyssnade till förut när Marianne läste från Markus, och vi har en parallell också i Matteus 27 som står ungefär samma. Jesus, han visste att han snart skulle dö. Det var ingen överraskning. Han var lugn ändå, verkar som. Han hade koll på läget. Och när jag lyssnade faktiskt på förra årets långfredagspredikan, och var jag själv som predikade också, så märkte jag att jag tog upp just den punkten där, att Jesus, han var den som hade kontroll över hela situationen från början till slut. Fast man skulle kunna tycka att han var utsatt. Men han visste att det här måste han gå igenom. Han börjar ju med fira påsken som judar gjorde, till minne av uttåget ur Egypten. Och man satt där vid måltiden, man hade skaffat hit lamm och bröd och vin och de här bittra örterna och även det söta också som han delar vid en haggara, och hade denna kvällen för sig. Och mitt i detta så talar han om vad som ska komma. Han talar om att hans kropp och blod, det ska ges ut för vår skull. Blodet ska rinna för vår skull. Och det gör han medan de äter och dricker. Och han säger, och vi förstår efteråt, att han gör det för att all synd och brist som finns hos oss som hans efterföljare, den offrar han sig för. Och hans blod, alltså rött som vinet, skulle rinna som bevis för att syndens barriär mellan människa och Gud nu är borta. Och så drog de sig undan till Getsemane, och vi vet vad som hände där. 12 timmar innan han ska dö. Vännerna skulle svika honom. Och det förstod han också innan. Vi kommer ihåg vad han sa till Petrus. Petrus lovade, jag ska aldrig förneka dig. Jag ska alltid ställa upp för dig. Och Jesus säger, 3 gånger innan tuppen har galt, då ska du ha förnekat mig. Du ska säga att du inte känner mig. Men efter den här stunden i Getsemane, efter han blir fängslad, så blir han utsatt för förhör. Och de här förhören, jag har tänkt mycket på vad en del kristna blir utsatta för faktiskt idag också. Vi har sett hur en del har mördats och torterats. Och det är även sådana som inte är kristna. Men man tänker på detta på ett särskilt sätt. Jag är säker på att vi kan säga att det här förhöret med Jesus, det var rättsvidrigt i våra ögon. Och även med dåtidens ögon. Och jag tror, jag kan inte bevisa, men jag tror att en anledning till att förhöret var på natten var detta. Det var i smyg. Och det är så att han utsattes för någonting som faktiskt är en slags tortyr det också. Nämligen han fick inte sova. Han hölls vaken under natten hela tiden. Och det är en gammal känd tortyrmetod. Vi har hört om sådana som varit fängslade och där lampor, nakna lampor har tänts mitt i natten och blinkat just när de slumrar in. Bara för att de ska vara lagom möra till förhören. Och Jesus fick uppleva något liknande. Och innan korsfästelse så blir han piskad. I bästa fall så var det med bara 39 rapp med en piska som ändarna på varje tråd hade en kula av sten eller metall som slår sönder köttet. Ibland var det en vass stenbit eller benbit som hugger tag i köttet. Och efter en stund kan piskan ha ätit sig ända in och blottlagt delar av ryggraden eller revbenen. Det var alltså inte några vanliga små piskrapp. Eller som vi när vi diskuterade aga för. Det är ingenting sånt. Utan det här är riktig tortyr. Och det hände att de torterade dog redan under den misshandeln. Och den andra punkten skulle jag vilja säga. Han var sargad för våra överträds skull. Slagen för våra missgärningars skull. Man kan undra, hur kommer vi in i detta? Jag läste också i Matteus 27 som jag nämnde som en parallell. Och landshövding Pilatus insåg att Jesus var oskyldig. Och han försöker liksom på något sätt få den här domen att bli annorlunda. Men han lämnar över sin rätt att döma efter påtryckningar. Och de fortsatte att prygla, håna och tortera Jesus. Och när de hånade kallade honom för judarnas kung, så måste ha smärtat extra mycket. För han var ju faktiskt det. Det var sanning, men de visste inte om det. Man anklagade honom med falska vittnen. Och folkmassan provocerades att kräva hans avrättning. Fast de tidigare hade jublat vid intåget i Jerusalem. Och då spikas Jesus fast vid korset. För det tredje så var straffet lagt på honom. För att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. Nu kanske jag tar lite annorlunda än jag brukar och vi är vana vid. Jag ska gå in på just själva avrättningen. Jag tänkte på spikarna i händerna. De var långa och de var kraftiga. Jag såg en film med mina skolelever. Den var anpassad för barn. De visade inte det riktigt grymma, men ändå så visade de fram sådana spikar. Och jag såg på barnets reaktion att de tyckte det var obehagligt att se. De trycks in i handlederna mitt i nervknuten där, och de är tillräckligt kraftiga för att kunna nagla fast någon som väger mellan 50-100 kilo på korsets trä. Och det måste ha varit fruktansvärt ont. Även i ryggen när man hängde upp så där. Och tänk på alla sår som fanns efter tortyren. Och vid varje andetag så skrapas ju de här såren och allt det här mot den skrovliga ytan här på korset. Och så hade de tryckt på en törnekrona med vassa taggar. Säkert ökar den yrseln och känslan av att vara utlämnad. Smärtan, vätskebrist, blodförlust. Alltså en ständig smärta kring huvudet. Blod och svett som blandas och rinner i ögonen. Jag själv häromdagen fick en rejäl smäll av en bildörr. Det har lyckligtvis gått ner nu. Men blodet bara rann ner i ögat här, så att jag tänkte, vad är detta nu? Jag trodde det var värre än vad det var. Och tyckte det var något fruktansvärt här med att få blodet rätt in i ögat. Men det var ju bara att skölja bort och sen var det bra när man satt plåster på. Men det här är någonting annat. Det är verkligen tortyr. Så lite smärta kanske vi tycker, det är väl ingenting. Men det här var mer än något annat. Och så tänkte jag också på den här spiken och satte igenom fötterna för att hålla kvar och fast benen där. Och när han slås in i fötterna så sitter han säkert rätt långt ner, nästan vid tårna. Man trycker först dit spiken genom huden och så ruckar man lite på den och så går den fritt bredvid fotens senor och ben. Och så håller man press på den trubbiga ändan och så slår man till. Kanske går den inte ens in först, kanske måste han slå en gång till, eller ännu en gång. Och hjärnet trycks in mer och mer och trycker i sin tur undan kött och ben och fästet slut i träet. Vilken fruktansvärd plåga. Och när de har rest upp korset, den korsfäste, som säger att det här är en av värsta avrättningsmetoderna, därför den är ju väldigt långsam. Men de kan avlasta sig kanske 30-60 sekunder så där, på grund av tyngden då. Och när Jesus sen måste andas så kan han inte, som vi när vi andas, dra upp våra armar alls på grund av axlarna som är fördärvade vid det här laget. Om man nu hade kunnat övervinna smärtan och häva sig spikarna fästa i handlederna. Efter några stycken andetag så trasas fötterna sönder och spiken på grund av tyngd och andetag börjar pressas uppåt genom foten. Vi har svårt att tänka oss in i det här. Så någon gång vid 11-tiden så har Jesus kämpat på detta sätt. Ska vi säga hur många gånger han försökt resa sig upp, så kanske 200-300 gånger. Och mer blir det. Om man överlevt tortyren, piskningarna fram till korset, så kunde man sedan överleva väldigt länge. Kanske upp till drygt ett dygn. Och Jesus andas inte bara för sig när han gjorde detta. Det var inte bara för honom. Och då kom vi in på det. Utan varje gång han tog spjärn och hävde sig upp, då andades han också för dig och mig. För att jag har varit bortvänd från min himmelska älskade pappa. Och han gör det för oss. Så kom mörkret. Efter 3 timmar med alla dessa plågor så läser vi. Vid 6:e timmen föll ett mörker över jorden. Det kan låta som en gullig liten berättelse, men det är det inte. Det var väl jättebra att Markus tog upp det här och berättade det här. Men Jesus lider och samtidigt blir mörk. Men det är faktiskt inte bara Markus som berättar om det här. Och det kom till något intressant. Många säger att det är så svårt att hitta i andra källor som bevisar det här. Men faktum är att i Grekland, gamla Grekland, där hade de sin kalender efter de återkomma olympiaderna. Och i denna kalender på den 202 olympiadens 4:e år, alltså år 33, så inträffar enligt rapporter från minst 3 stycken oberoende källor här. En som heter Tallus skriver om det, Tertullianus beskriver mörkret och en som heter Flegon berätta om detta och skriver just det, att det är vid det här tillfället som jag nämnde. Och det är år 33 enligt detta sätt att se. Och det finns rapporter från Rom, Aten och andra städer runt Medelhavet om att mörkret kunde ses där. Vad det vet jag inte, jag har inte forskat i det. Om det var en solförmörkelse eller något annat. Eller om Gud på något sätt gjorde ett mirakel. Men det varade till omkring klockan 15, nionde timmen står det. Och Jesus ropar, kom ihåg hur han måste häva sig upp för att andas ut. Min Gud, varför har du övergivit mig?